Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Salong ska det bli nu, och den frågan som jag har valt den här gången är ordets makt och vanmakt. Lars Trägårdh, professor i historia, välkommen hit. Du har varit här tidigare och vet inte vad det här kommer att handla om. Det blir spännande. Det blir vad det blir, och det är det som är bra. Och Martin Hägglund, professor i litteratur och filosofi, som vi hörde alldeles nyss, aktuell med den här boken som är så spännande. Men det här är ju viktigt, för orden är ju, kan ju bli både makt och vanmakt. Bara rent spontant, vem vill börja? Du fick du börja, Lars?
Ja, alltså det är klart att vi har ju levt med det här. Du nämnde Åsa tidigare, som ju skrivit också böcker om de här frågorna kring...
konspiration.
Ja, konspiration och alternativa fakta. Mm. Och hur,
så att säga, för att säga Åsa Wikfors till tittarna.
Ja, förlåt mig, precis. Tack. Ja. Vi ska inte vara så familjära här. Men poängen är ju lite grann att förr i världen kan man ju säga att man hade en föreställning i alla fall om att folk var överens på något sätt om verkligheten. Och så kunde man diskutera liksom olika synpunkter på vad som skulle göras och hur man skulle förändra verkligheten. Men det fanns någon form av gemensam liksom nämnare i verkligheten, om man var också överens om språket. Men nu är det liksom hela havet stormar, känns det som lite grann. Så att man har de här liksom användandet av ord och diskurser och begrepp och föreställningar om verkligheten som gör liksom att man polariserar på flera nivåer samtidigt. Och det där gör det väldigt, väldigt svårt att ha ett samtal tillsammans med någon som inte kanske egentligen vill ha ett samtal på de premisserna.
Men har du på något sätt nytta av att du är historiker här? Att du ser vad som har hänt med ord och som makt och vanmakt genom historien?
Kanske lite grann. Alltså jag, när jag började läsa som historiker på Berkeley på slutet av 80-talet, så var det just en tid när man började prata just om diskurser och ord. Det blev ett väldigt fokus på detta. Man rörde sig bort ifrån en historikeransats som handlade mer om att räkna saker i ekonomin och det sociala livet. Och då var man väldigt känslig just för ordets makt. Va? För att den här liksom konstruktionen av en verklighet i termer av ord och diskurser gjorde att man liksom insåg att det fanns inte bara en solid verklighet där, utan det fanns också en konstruktion av en verklighet. Mm. Och där blev ju ordets makt väldigt viktigt. Va? Vem var duktig på att skapa en övertygande berättelse om var vi befinner oss? Och detta är ju liksom politikernas centrala uppgift egentligen, att kunna skapa en sån berättelse som vi pratar om.
Och då får man makt.
Ja, vid presidentvalet i USA idag så ser vi ju detta, den här kampen. Och i Sverige klagar vi nu ofta på att vi inte längre har politiker som förmår att berätta en sammanhängande berättelse, varken om nuet eller framtiden.
Martin, om jag bollar över till dig. I USA, natten mellan tisdag och onsdag, så hörde vi den första debatten.
Ja.
Och människor i hela världen nästan satt och lyssnade på de här två presidentkandidaterna. Absolut. Biden och Trump. Vad skulle du säga utifrån den här kontexten? Makt och vanmakt.
Ja, jag tyckte vi redan, Lars zoomade in på flera viktiga aspekter här. Jag skulle säga att en sak som för mig är väldigt viktigt att komma ihåg när man ser vad som händer med diskursen i USA, och det kan tyckas som så här, hur kan så många följa med Trump i hans tirader och så. Så tror jag det är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns en annan form av vanmakt där många människor har en reell levd social erfarenhet av att inte ha tillgång till maktens centrum, inte ha tillgång till hur de här sakerna utövas. Och det är det som Trump använder sig väldigt mycket av. Och det är viktigt, så att det är viktigt att komma ihåg att det finns liksom en reell vanmakt som ligger under det inflytande han har. Och det kanske mest tragiska är just att det finns ett reellt problem som inte bara är ett diskursproblem utan har att göra med reella materiella och sociala villkor som då kan kanaliseras in i Trumps konspirationsteorier, men som skulle kunna vändas till en större politisk medvetenhet.
Om man tar Trump då, så är det ju så att många av dem som valde honom och är fortfarande hans väljare, de har ju en avsky för elitism och eliten och så vidare. Han tillhör ju verkligen eliten. Han är miljardär, han är företagare och han är också USAs president. Och ändå lyckas han med sina ord framstå som killen som kommer, the underdog. Och...
Absolut. Och det säger väldigt mycket om hur långt det har gått med den sociala fragmenteringen och misstron i USA. För jag tror att väldigt mycket, hur Trump kan lyckas med det, det har egentligen bara att göra med hur han bryter så här, diskursiva regler, om vi säger så.
Hur gör han det då, till exempel?
Ja, men genom att senast i presidentvalet, sådana här saker som man verkligen tycker att så här, det här borde sänka honom. Men jag tror att väldigt mycket av att han... agerar ut en typ av desperation som folk kan känna och tycka så här, ah, okay, ah, men skönt att det är någon som i alla fall talar klarspråk oavsett vad han säger. Så det handlar mycket mindre om innehållet än om känslan att det finns en tuff kille på vår sida.
Jag tror det är jättebra poäng. Jag kommer ihåg efter förra valet så var jag med på en eftervalsdiskussion kring Trump och mot Hillary Clinton då. Och jag sa det att jag tror det finns politiker som talar i två olika språk. Det finns de som pratar prosa och de som är poeter. Och då chockerar jag alla med att säga att Trump var poeten i det här sammanhanget. Hillary Clinton pratade som en teknokrat. Och det fanns inte någon lukt av autenticitet i det hon sa. Medan Trump han var kanske brutal och lite bufflig, men han framstod också som en verklig människa för väldigt många av de som röstade på honom. Och sen att han sa massa dumma saker och elaka saker gjorde egentligen bara det ännu mer trovärdigt. För han framstod då på något sätt som en av oss. Snarare liksom någon som sitter där uppe och pratar på ett språk som vi knappt fattar vad det innebär. Så det där tror jag är viktigt också att förstå. Makten i språket, i vilken mån är du folklig i ditt språk? Mm. Och det är kanske inte något vi bryr oss om inom akademin. Men i politiken är ju det här synnerligen viktigt. Mm.
Och vad är det som tyder på att man är folklig i språket, skulle du säga?
Ja, alltså, det är lite grann det som du säger. Alltså, när han håller tal och säger de här sakerna, och där, alltså, som då känns liksom så lite brutala, lite vulgära. Mm. Och tänk nu på det sätt som Biden försöker att imitera Trump, genom att kalla honom för liksom a clown och liknande. Det är ju liksom, där ser vi liksom att Biden har fattat någonstans att ska han kunna överhuvudtaget ha en chans mot Trump i en sånt här samtal, så måste han liksom prata på samma nivå. Mm. Om man sen har lyckats med detta, det ska vi kan säga höra din analys. Va? För jag är inte så säker på det. Va?
Nej.
Så jag skulle vara kul att höra vad du säger om det. Men du förstår hur jag tänker. Va?
Absolut. Absolut. Nej, men det där är jättesant. Vi låter komma till det. Vi vill också bara plocka upp en sak som du sa tidigare som jag tror är viktigt, att länge har det funnits, inte minst med akademin och andra delar, bara fokus på diskursen. Och det blir väldigt förledande om man inte förstår
det. Om man nu berättar vad diskurs är i det här fallet.
Vi säger så här, istället för att prata om, säg, arbetarklassens villkor, så pratar vi om bilden av arbetarklassens villkor, berättelsen om den. Mm. Och det är en viktig del av analysen, men om den frikopplas från de reella villkor under vilka människor lever sina liv, hur de förlorar jobben, vilka typer av sociala möjligheter de har i sin tillvaro. Om man inte förstår kopplingen mellan dem så kan man aldrig förstå hur Trumps diskurs, om vi nu får använda det ord, kan ha den dragningskraften. För att jag tror att det bara är, det finns en djup känsla i stora delar av den amerikanska befolkningen av att man blivit sviken av teknokraterna, sviken av samhället på jättedjupa sätt. Och om det har sjunkit tillräckligt lågt, då kan det vara tillräckligt att det finns någon i alla fall som säger, jag kan inte säga det här ordet på T4, men som visar fingret åt etablissemanget. Och den gesten i sig väcker en typ av identifikation och sympati som jag tror förklarar väldigt mycket.
Nu pratar vi väldigt mycket makt och jag tänker, om man som väljare sitter framför tvn i USA och tänker att jag måste bestämma mig, så skulle jag känna vanmakt med två personer som väldigt mycket talar om varandra, inte om USAs problem. Det är väldigt lite om ekonomi, pandemin, sociala villkor. Mm. Utan det är väldigt mycket att du är korkad, nej, du är ännu mer korkad. Alltså det är på en nivå som man känner vanmakt, skulle jag säga, om man ska försöka hitta vem man ska rösta på.
Ja.
Men du ska ju inte glömma här att alltså, vi ser lite grann med svenska glasögon här. Va? Mm. Alltså, och vi har liksom en tradition, jag tänker nu bara under pandemin. Va? Vår huvudperson har varit Anders Tegnell. Va? Mm. Lite annorlunda. Va? Och i många andra länder har man haft mycket mer av den här liksom, du vet, den starka ledaren som ska komma med dramatiska utspel och policies. Och i USA har vi haft en lång tradition av detta. Va? Att man vill ha ett fokus på individen. Mm. Alltså det som liksom är det viktiga, att man vill ha en utstrålning av någon som är mäktig i någon bemärkelse, som kan fatta beslut, va? Som liksom har en närvaro, fysisk nästan närvaro. Så det är liksom en blandning av ord och kroppens kommunikation av den här typen av makt. Och det är väldigt annorlunda, va? Från, tror jag, vad vi är vana vid i svenska debattsituationer i samband med val. Så där är också en, liksom en kulturell faktor här som gör att ibland kan det vara lite svårt, tror jag, utifrån ett svenskt perspektiv, fullt ut greppa den här typen av show, va, som vi ser i en amerikansk valdebatt.
Men då, för just apropå vanmakten som du beskrev som tittare, som jag tror många kan uppleva, jag tycker det är väldigt viktigt att analysera den situationen, för att demokraterna ofta gör så här, ja, men vi har dragits ner i det här av Trump. Och det finns en halvsanning i det, men det är också det att genom att demokraterna under lång tid har gett upp den verkliga idédebatten, den verkliga policydebatten, och har kunnat visa på konkreta sätt att de är för folket snarare än för Washington. Det är också det som har skapat möjligheten för Trump från första början att sen komma in och dra ner dem till den här samtalsnivån. Men det är ju för att man redan har alldeles för lite visioner inom partiet. Och där finns det en jätteviktigt samtal om det demokratiska partiets framtid. Som nu, som jag verkligen, det är väldigt viktigt att göra motstånd mot att så här, bara gå ner sig i Trump-problemet. Mm. För det är ett symptom på någonting djupare som demokraterna verkligen behöver ta sig an.
Mm. Får jag fråga om man flyttar över det till svenska förhållanden? Jag vet inte hur väl du följer den politiska debatten, men man kan titta över lite grann historiskt. Mm. Vem har varit bra på att använda ordet som ett maktmedel?
Alltså, i Sverige brukar vi ju ofta liksom peka tillbaka på liksom Olof Palme. Mm. Och det säger ju lite grann om en viss futtighet kanske i det svenska.
Det var 30 år sedan. Ja,
precis. Och det är väl lite grann också det att visa sig, tror jag också. Alltså, ibland brukar jag skämta säga att liksom, vi är ett land av bönder som har blivit ingenjörer. Och det är det vi är ganska duktiga på. Va? Men vi är inte, med vissa undantag, ett land av filosofer. Va? Och så den här liksom retoriska talangerna, va? Som också är ju kopplade till showmanship. Va? Är liksom inte riktigt vår paradgren. Mm. På gott och ont. Va? Alltså, du är inne på en jätteviktig fråga, liksom, politikens innehåll. Mm. Alltså, i USA har vi ju en tragisk situation nu, va, med ett demokratiskt parti som inte tycks ha lärt sig någonting efter 2016. Ingenting, vad jag kan se. Det finns inte en enda liksom, tanke som är sammanhängande, som på verkligheten kan liksom, engagera in människor. Där du så kombinerar en slags sammanhängande berättelse om Amerikas framtid med konkreta förslag på hur man faktiskt ska göra detta till en verklighet. Och det är ju den stora tomheten som ju inte Biden kan täcka över genom att retoriskt bete sig ungefär likadant som Trump. Så där håller jag helt med dig. Va? Den diskussionen, alltså, jag tycker det är som någon som bott i USA 40 år, det är det som gör mig så ledsen. Va? Att ingenting har hänt sen sist.
Ja, förlåt. Om jag får växla till Sverige så har vi ju precis nu har det ju handlat väldigt mycket om någonting som har varit den svenska modellen sedan 1938, Saltsjöbadsandan, som har talat så mycket om, som vi har varit så stolta över politiskt också. Och nu så ser det ut som att det här kanske kan luckras upp och man kommer inte fram till en överenskommelse. Då är frågan med socialdemokratin som ändå har innehaft makten under en väldigt lång period. Vad har de tappat när det gäller ordets makt? För att det har ju ändå varit ganska många som har, vi har Sträng och vi har Palme och sådana personer som har kunnat berätta historien om folkhemmet. Ja. Och nu så ser man inte den berättelsen längre.
Absolut. Jag tror att det kan vara bra att ta ett litet filosofiskt steg tillbaka och tänka på. En viktig distinktion för mig är distinktionen mellan makt och våld, som är en viktig filosofisk distinktion. För när vi tänker på makt, det är lätt, särskilt i dessa dagar, att tänka på makt just som en typ av våldsamt bemäktigande av andra. Men vi vet också att det finns en positiv dimension av makt där någonting kan bemäktiga sig med eller utöva makt över mig, just för att jag ser att det är viktigt och värdefullt och sant. Det är den sanna retoriska kraften. Men under omständigheter där det inte längre går att bära ett trovärdigt politiskt program, vilket jag tror inte bara är ett problem för demokraterna utan även för socialdemokraterna i Sverige, då blir det mycket svårare att ha den där reella makten, som inte är ett maktutövande, utan som där du faktiskt legitimt utövar makt för att du säger någonting som är viktigt och som folk vill ta sig an. Och då blir diskursen, återigen, mer våldsam. Inte den märkt att den är fysiskt våldsam, men att det blir en fråga om manövrar som inte är verkliga rättfärdiganden. Liksom. Mm. Mm.
Nej, men jag tror det här är väl ett stort problem idag i Sverige också. Vi ser ju liksom tendenser i Sverige till samma polarisering som vi har sett i USA. Och den har ju då tyvärr att göra så där med att man inte egentligen har en berättelse som har en slags universell kraft. Alltså det är bara en enkel idé. Alltså folkhemmet pratar man mycket om, som då idag ofta kritiseras för man tycker liksom folk, vad låter det, låter som nation, då måste det handla om nationalism. Och så glömmer man bort att Per Albin Hanssons titel för det talet var folkhemmet, medborgarhemmet. Och när vi pratar om medborgarskap, då är vi plötsligt inne på en central tankegång som har så att säga en sammanbindande potential som inte har att göra med etnicitet. Och det var ju den berättelsen som var den centrala, som skapade möjlighet för en universalism som täckte över hela samhället. Och det har gått förlorat både i USA och i Sverige idag. Alltså risken är större i USA än i Sverige, men som du är inne på, socialdemokratin och andra partier idag, de kämpar med att försöka konstruera berättelser som verkligen hänger ihop och som dessutom inte då talar i termer av splittring i samhället. Alltså, vänstern i USA och Sverige har ju båda den här tendensen att tala i termer av rasism, identitetspolitik och så vidare, och splittar upp hela samhället. Det är ett väldigt konstigt sätt att tänka, för det kommer ju aldrig kunna vinna en majoritet, helt klart, i ett val. Och där tycker jag tyvärr vi måste sluta upp och apa efter USA och tänka till liksom, vad har varit styrkan i Sverige under lång tid.
Det är en jätteviktig poäng, för att man ska komma ihåg att en verkligt levande demokrati kräver att inte bara makthavarna utan medborgarna kan känna att man är del av ett gemensamt maktutövande som kräver just den här övergripande berättelsen som Lars pratar om. Och när det börjar falla sönder, det är då vi får polariseringen. Men det är väldigt viktigt att vi då inte börjar överpsykologisera polariseringen och tänka att det är bara så här vi är. Det här är ytterligare ett stamkrig. Utan att det är för att vi har förlorat någonting som vi kan återerövra. Och det där tycker jag är så oerhört viktigt, både i den svenska politiken och den amerikanska politiken, att den ambitionen att återerövra en vision som kan vara samlande, det är det viktigaste.
Mm. Hörrni, nu ska jag byta ämne, tänkte jag.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, och ämnet är då, varför måste själen vara dödlig för att vara levande? Det är lite hans område.
Jag tycker vi börjar där.
Ja, En sak jag är väldigt intresserad av mitt eget filosofiska arbete är just att ta begrepp som vi tror kräver någonting övernaturligt eller evigt eller odödligt och visa att vi kan förstå dess mening och innebörd på ett djupare sätt just genom att se hur den är förbunden med oss som dödliga, sårbara, bräckliga varelser. Och så jag har varit väldigt intresserad av, med början i Aristoteles som tänker på själen, inte som någonting övernaturligt utan som att alla levande varelser är besjälade för att de har ett inre syfte. Så här, den här stolen som jag sitter på har ingen själ, för den bryr sig inte om någonting. Men så fort du har en varelse som bryr sig om någonting, som tar vissa saker som bra eller dåliga, då
en
är den
bryr sig om sin stack.
Absolut.
Det man kan gå ända ner till den nivån.
Absolut, men sen finns en viktig skillnad med hur vi är besjälade, för att för andra djur, i alla fall bland de djur vi känner till, då är det givet vad som är bra eller dåligt. Om jag är en fisk måste det bra att äta fisk. Och det är dåligt att inte ha någon fisk att äta. Men för oss, vi kan ställa oss frågan så här, vad borde vi äta? Hur borde vi leva våra liv? Och det är vad jag kallar vår andliga frihet, där som också bygger på att vi är dödliga, levande varelser, men där vi kan ta oss an de här större frågorna.
Ja, nej men... ja, alltså jag tycker ju på något sätt, tror jag... alltså, om jag ska hitta en vinkel in i detta, så skulle jag säga att det som väl oroar mig ibland är... apropå det här med poesi kontra prosa, är att vi har hamnat i ganska teknokratiska föreställningar om hur vi ska skapa ett samhälle.
Absolut.
Jag som historiker tyckte att när man tittar på 20-30-talet i Sverige så hade man liksom en mycket bredare förståelse vad, liksom, vad poängen var med ett samhälle. Mm. Men sen någon gång efter andra världskriget så började vi se samhället som en manik. Historikerna tar över, eller förlåt, statsvetarna tar över från historikerna. Och man börjar liksom experimentera med den här manicken. Det blir något vetenskapligt av det. Ungefär som det bara handlar om naturvetenskap. Och då försvinner den här dimensionen som du är ute far efter. Va? Det vill säga att det är någonting lite mer med livet egentligen. Och vi ser det även om vi tittar till exempel institution som en av mina ägare, Ersta Diakoni. De vill inte längre prata om kallet. För de tycker det låter lite unket och lite gammaldags. Utan man pratar liksom om liksom att man håller på med någonting som har mer värde eller särart. Någon liksom mycket mer kall beskrivning av det man gör. Och det säger man om det moderna Sverige. Va? Så vi har liksom hamnat i plats att det är lite suspekt, va? Att prata om själen och kallet och liksom livets mening. Va? Och jag tycker liksom, jag vill verkligen applådera dig, va? För att jag tycker att så för fram en sån diskussion som inte sätter liksom den mot sekularitet, va? Utan snarare försöker förstå liksom, hur kan vi göra det sekulära samhället mer spirituellt, va? Helt enkelt. Va? Och jag tycker det är underbart i tankefigur.
Ordet andlighet hör man ju väldigt ofta. Inte så mycket jag är religiös, men gärna att man hittar det där ordet andligt för att det finns ett behov, känns det som.
Absolut, och sen kan det betyda väldigt många olika saker. Och men jag tror mycket av responsen på min bok handlar just om det som Lars tog upp. Att nu kan man ta sig an de här frågorna och det här språket utan att behöva köpa något övernaturligt eller ovetenskapligt. Det är att jag försöker integrera det i en sekulär världsförståelse. Och att det faktiskt ger en djupare förståelse av vad det innebär att vara kallad att göra någonting. Att verkligen hänge sig åt någonting. Eller att ta sig an frågan vad som är värt att göra med ditt liv. Alla de saker som vi kan förstå. Vår unika förmåga, den existentiella dimensionen av vår tillvaro, som sammanbunden med både våra vetenskapliga framsteg och våra övergripande samhälleliga frågor.
Det är inte antingen eller, helt enkelt.
Absolut.
Men jag undrar, och har många gånger tänkt på, vad som händer i den här nya tillvaron vi lever i med pandemin. För då har ju väldigt många av de här frågorna ställts på sin spets. Vad är ett liv värt? De äldre mot de yngre. Det har blivit väldigt mycket sådana här stora frågor egentligen som har kommit upp till ytan och som alla måste fundera över.
Ja, och en intressant aspekt på det här, förutom att, så att säga, hotet mot vår hälsa och våra liv och närheten till döden bland de som vi känner, så har ju också livet liksom bromsat upp. Och det har skapat ett intressant små utrymme, för folk plötsligt liksom har tid, va, att börja fundera. Alltså det räcker inte bara med att det är bra att tänka på massa. Man måste också lugna ner sig. Va? I det här teknokratiska samhället som vi lever så handlar det ju också om att det har blivit uppspeedat. Va? Att allting går så snabbt. Och där tror jag liksom att för att vara en god filosof, va, så behöver man, så att säga, både ställa rätt frågor men också ha lugnet och tiden. Va? Och tänka efter, va? Och kanske också ha en viss skönhet kring sig, va? I det rum man befinner sig. Och där tror jag den här svenska sommaren, alltså coronasommaren, va? Har varit väldigt, väldigt positiv. Det låter ju hemskt att säga detta egentligen. Men ni förstår, jag menar, för så många människor, jag hör det om och om igen. Det här var den bästa sommaren jag har haft i mannaminne. Mm. För det var lugnare, jag var mer med naturen, med mindre folk och mer med mig själv. Va? Mm. Så att där tror jag faktiskt möjligtvis vi kan dra någonting från detta. Va? Risken är väl att vi glömmer väldigt snabbt och rusar tillbaks, va, i de gamla ljusspåren. Men ändå.
Man kan jämföra med när man har en personlig kris eller ett sammanbrott i ditt liv, vilket kan vara väldigt jobbigt och negativt. Men vi vet också att det är en möjlighet att ställa de här grundläggande frågorna på nytt. Det är därför man går till terapi till exempel. För att så här, vad håller jag på med? Jag kanske måste omorientera mitt liv. Och jag tycker att det är en viktigt filosofiskt perspektiv att den här typen av kollektiva samhälleliga kriser, medan vi ska verkligen erkänna de svåra aspekterna av det, så, men också gripa det här tillfället, att i den typen av sammanbrott, när saker inte rullar på som vanligt, så har vi en möjlighet att ställa frågor som alltid finns där implicit, men som nu kan vara explicita, och det är väldigt viktigt att hitta rummen för de samtalen.
Och en del människor tycker att det här är fruktansvärt, för de har använt sig av det här tempot för att slippa bli filosofisk eller börja tänka över sin egen dödlighet eller vad det är man tänker på.
Ja, döden i sig. Bara detta, alltså, att vi äntligen har ett fokus på något som har varit en mörk aspekt i Sverige. Va? Nämligen i sätt på vilket vi har haft ett, inte bara ett åldersförakt, va? Men ett fullständigt undvikande av, inte bara döden, men ålderdomen i sig. Va? Mm. Och istället som man har kunnat i en del samhälle liksom se, så att säga, de äldre som några som har ett perspektiv och en erfarenhet som möjligtvis kan vara värde. Va? Just när man inte längre arbetar, utan man kanske har en bredare förståelse av livets mening. Va? Mm. Och där tror jag liksom, kanske att vi har liksom nu liksom fått någon form av medvetande om en viss brutalitet, va, i det svenska samhället. Som har bland annat att göra, va, med en förminskad syn, va, på livets mening.
Mm. Absolut. Jag tycker det var jätteviktigt det du sa, Malou, om att det här, att det är väldigt vanligt, och vi kan alla falla in i det, att man just flyr från de här grundläggande frågorna genom att distrahera sig. Så här, stressen i sig kan vara en form av flykt från det. Men den viktiga poängen är att det lyckas liksom aldrig, för att de här frågorna försvinner inte ändå. Vi har inget val om att leva med dem eller inte. Och det är för mig en väldigt viktig poäng. En mer anledning då att förvalta ett språk, samtal, begrepp som tillåter oss att göra det explicit. Så att, för att vi kommer ändå inte komma undan dem. Så att det, jag mötte väldigt mycket, både från mitt sommarprat till boken, att få känna så här, okej, men nu har jag ett språk där det är så här, jag visste det här på något intuitivt plan, men nu kan jag göra det tydligt för mig själv och därigenom se det på ett annat sätt och ha andra samtal om det. Och det är för mig, då är jag nöjd om det väl lyckas med det. Men det är,
vad fick du för typ av reaktioner för att, efter sommarpratet?
Ja, alltså, jag har fått otroligt mycket respons och som verkligen dels väldigt personliga saker från folk, men jag tror framförallt det som har gripit tag i folk, att som kanske normalt inte läser filosofi, så alltså, fick en väldigt konkret bild av hur de här filosofiska frågorna är sammanvävda med en personlig erfarenhet och hur de lever i alla aspekter av vår tillvaro. Det är inte bara något abstrakt du gör om du ägnar dig åt filosofi, utan att vi liksom lever filosofiska problem. Och filosofins roll är bara att så här, möjliggöra att fler kan se det explicit.
Var vi mer filosofiska för du som är historiker? Eftersom det känns som att man hade en annan aspekt på tiden.
Ja, man är lätt ut på hala is när man gör några sådana utsagor. Va? Men liksom, ibland kan jag ju tycka, va, att vi har hamnat lite grann, va, i ett ekorrhjul, va, och där vi har liksom någon slags förfrämdomseffekt, va, i relation till att ställa den här typen av frågor. Va? Så det kan man i alla fall spekulera kring. Mm. Men det är klart att det är en evig problematik. Va? Det är ju inte liksom någonting som är unikt heller för vårt eget samhälle, utan den här liksom uppfordran att faktiskt tänka och känna, den tror jag har alltid funnits med människor.
Vad säger, om vi avslutningsvis tar det som verkligen är typiskt för vår tid i sociala medier till exempel. Är det ett positivt utrymme att filosofera, eller är det av ondo? Det är lätt att säga att det förstör våra liv på många sätt. Och så.
Absolut.
Men alltid, om du vänder på det.
Ja, men som alltid så tycker jag det är viktigt att se både möjligheten och risken här. Och att se att det finns, vi kan säga så här, en frigörande ambition i sociala medier att förbinda och ha reella samtal. Men sen måste vi se, tyvärr, alla de sätt på vilket formen det tar nu. snarare motverka den typen av tänkande. Men istället för att då bli antiteknologisk eller säga så här, det var bättre förr när vi inte hade några sådana här typer av medier, så tycker jag att den viktiga frågan är så här, nej, men se möjlighetspotentialen och vad är det som förhindrar för verkligheten av det nu? Och hur kan du förvandla den, hur vi samtalar i de medierna eller hur de medierna formas, inte minst av vinstmotiv och så vidare, som kanske behöver omstruktureras på radikala sätt. Men det viktiga är att liksom inte avfärda hela fenomenet, utan se så här, vad i fenomenet, till exempel sociala medier, har en potential för att fördjupa vår kommunikation? Vad är det som hindrar förverkligandet av den potentialen?
Mm. Jag håller helt med om det. Men vi kan tänka på människor som tidigare inte hade någon som helst access. Va? Men jag tar funktionshindrade till exempel, och äldre för den delen, va? Som liksom tidigare bara satt väldigt isolerade de facto. Va? Alltså att kritisera sociala medier i det perspektivet blir ju bara konstigt. Va? Så jag håller helt med dig att det är liksom en, det är en fråga om liksom hur, vad som sker i det empiriska rummet. Va? Men alltså, det är ju inget läge just nu att vara okritisk med sociala medier heller. Va? Det är också helt klart.
Hörrni, vad trevligt det var att sitta här med er. Och vi kan väl uppmana alla er som tittar att ta, istället för att prata vad jobbar du med, så kan man prata lite filosofi. Det är inte så svårt som det låter. Ta några av våra frågor. Hörrni, trevlig helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.